I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Here we go.
Sådär, välkomna till MMA-podden. Nu har det blivit dags för en uppladdning till UFC 287, 86, 87. Fan, det är så mycket MMA just nu att man blir typ nästan lite halvsnurrig. Med mig idag, ja. Zlatko Strogonac, Mr. FCR. Hur är läget?
Det är bara bra själv då.
Ja, men det är fint. Det är fint. Det ska bli kul att snacka upp den här galan med dig. Och vi har även Persman Pars som kommer att dyka upp om en liten stund. Men jag börjar så här, Zlatko. Hur är känslan efter senaste eventet?
Det känns bra. Jag tyckte det var bättre än Sona Hallen, minst sagt. Mm. Och jag tror det var väldigt lyckat event, rakt av. Så. Bra galer, bra avslut. Och vi kommer komma tillbaka till huvudstaden. Kanske inte det här året, men nästa år kommer vi förhoppningsvis flera gånger. Så ja, vi får se. Nästa är Västerås nu. Och sen kör vi september och sen blir det november i Västerås igen.
Blir det fyra eller nu? Nej, men det blir precis fyra galor i år, eller hur?
Ja. Och vi vill ha fler. Fyra.
Fyra också.
Och vad vill du? Sex galor nästa år är det vi vill komma till. Ja. Så 68, men vi börjar med 6. Så om vi överlever det, så går vi vidare till 8.
Och hur... Om vi bara går så här, hur rent liksom realistiskt är det för er att så här verkligen kunna göra 6 stycken galer så som det ser ut nu?
Det är realistiskt. Det känns 4 är för lite. Vi skulle behöva en gala nu den här månaden. Och sen i juni. Så vi skulle behöva typ februari, april, juni. Det var perfekt. Och sen köra september, september, oktober, november, något sånt där. Det hade varit bra för oss. Mm. Ja, det har varit jävligt bra, men vi är inte där, alltså, vi är inte där än. Så vi får se. Vi får se vad som händer nästa år. Förhoppningsvis är vi där. Men det är lite saker som måste falla på plats för vi ska kunna göra det.
Just det.
Men det är det. Jag märker att vi börjar få ett team som jag sagt tidigare. Som jobbar ihop och som vet vad de ska göra. Och det är väldigt viktigt. I den här branschen så måste vi veta. Folk måste veta vad de gör. Och måste ha känsla för den här branschen helt enkelt.
Ja. Ja, men det kan jag tänka mig. Nu när eventet har varit och så, var det någonting speciellt som stack ut för dig den här gången? Jag vet inte, lärdom eller bara någon match eller liksom någonting speciellt?
Nej, men det var som skönt. Det jag märkte var så här, med transporterna mellan arenan, hallen, typ invägningen, hallen, hotellet, hela det där. Det var så enkelt. Vi hade allt på samma plats. Vi satt en tid i den här, typ så här, i konferensrummet 5 ska alla vara den tiden. Så var det där. Alla sov på samma hotell. Arenan var ju på hotellet. Så jag lämnade aldrig hotellet på 4 dagar. Det var typ konstant inne i lobbyn. Och gjorde klart allting. Och sen gick vi till arenan, riggade. Så tillbaka gjorde det. Sen var det klart. Så det var jävligt skönt att vara på samma plats. Och slippa transportera. Tänka på den biten och så. Lärdomen är ju att vi trodde att hallen var mycket mindre än vad den är. Förstår du? Mm. Så vi kunde fått in ännu mer folk, för det var ett intresse, det var typ slutsålt. Så intresset var stort, vi borde ha kunnat få in ännu mer folk där. Plus att det var väldigt så här positiva eftertankar för det här eventet, om du frågar mig. Så känner jag. Och sen var det bra avslut. Det jag gillade var de skandinaviska matchningarna. Det Sverige mot Danmark, Finland mot Sverige. Du vet, de här matchningarna gillar jag. Vi ska försöka spinna igång på det här ännu mer och försöka få till ännu mer sådana matchningar. För det här ger effekt och det är det här fansen i Skandinavien vill se. Och vi kommer bli den här plattformen i Skandinavien som är störst. Och det vi kommer ha mycket skandinaviska fighters som utökar fighters från England och olika ställen helt enkelt. Så det är det vi jobbar på jävligt mycket. Och det känns som att den gav effekten och folk tyckte var jävligt bra och spännande.
Hur var responsen i resten av Skandinavien när du ändå lyfter det här med att få in fighters? Liksom? Hur har fansen, tittarna reagerat på det?
Nej, jag fattar väldigt mycket från Danmark som tittades. Vi märkte liksom, vi fick ganska mycket följare från olika, från Finland, från Danmark. Och det är det vi behöver. Liksom. Vi ökade med typ 3000 nya Instagram-följare om jag har rätt för mig. Och det var mycket från just Finland och Danmark. Och så den här galan som kommer nu kommer vi ha ett par norska. Inga danska för de här med MMA-gala samma datum. Och sen kommer vi ha en hel del finnar också. Så vi kommer fortsätta med det här stuket och försöka få till mer sådana matchningar.
Mm. Ja, men grymt.
Så responsen var bra. Det blir mer snack om det. Mer snack om matcherna helt enkelt.
Mm. Jag släpper in Persman Paris här nu så jag hoppas han är redo. Välkommen Persman.
Tjena grabbar. Hoppas att du är fint med er. Ska bara se på en vinkel. Känns lite mörkt för mig va?
Ja.
Lite.
Du är mannen som gömmer sig. Det är därför. Ja, men där blir det skillnad. Super. Persman, vad har ditt intryck? Har du hunnit se FCR senaste?
Ja då. Jag såg på Fight Pass.
Ja, vad tycker du?
Och det är lite annorlunda genom att se live jämfört med det, liksom, tv-produktionen. Och jag tycker tv-produktionen har ju hållit väldigt hög klass. Och det är väl kanske en av anledningarna som gör att alltså Fight Pass väljer att ha med det faktiskt. Mm. Någonting som du nämnde, Paul, efter galan, som jag tror man kan hålla med om man är på plats. Det är just det här när du har en venue utan någon höjning för publiken. Vilket gör om du sitter längre bak, så kan det vara svårt att se i och med att liksom, räcker att det är någon som är längre än dig framför dig, så kan det vara lite jobbigt. Men tv-mässigt, det var jättebra.
Nej, jag håller med. Det låg jag märke till, för det var segt faktiskt att det var samma. Och det är ganska komplicerat att få in typ en läktare där och så. Så jag håller med där. Men det vi har tagit lärdom från nu då är att vi ska försöka lägga två LED-paneler framför, ovanför buren som en beam. Så du vet, jag märkte vi hade sex projektorer där inne. Var du på plats? Sorry, jag hörde inte.
Ja, han var hemma.
Nej, jag såg på TV.
Nej, men vi märkte också sex projektorer som stod på sidorna, förstår du? Och folk bröt, vissa bröt i nacken för att titta på sidan för att se allting. Men det vi ska göra är det som planen lägga liksom LED-paneler ovanför buren så att alla kan se, man kan titta i buren och kolla ner. Sen har jag varit med på jävligt många event på typ Rumble of the Kings och varit på suttit ringside eller där just så i hovet UFC och det är exakt samma sak fast då betalar du en biljett 2000 spänn och sen kollar du på projektorerna ovanför ringen eller buren för det är ganska svårt att sitta ringside och den här hallen tar bara 1500 pers och det är ungefär så många som får plats på golvet på UFC-galor men jag håller med vi vill alltid ha arena och att det finns en läktare. Men tyvärr hade vi inte den möjligheten den här gången.
Nej. Mm. Har du, vilka matcher är liksom klara? Eller har vi klara matcher eller har vi bara klara fighters?
Det finns typ hela kortet är klart.
Ja. Hela kortet är klart. Vad får du liksom dela med dig av? Vad är så här långt officiellt?
Alltså officiellt är inte så mycket. Men vi har två bältesmatcher som ska köras. Det är än inte påskriven helt, så vi jobbar efter det. Andreas Gustafsson Berg ska köra en gång till. Alltså det finns ja, det kommer vi är uppe 16-17 matcher just nu.
Uff.
Som är spikade.
Zlatko, jag har en fråga. Är det svårt att fixa fighter för tjejerna? Det har ju saknats lite i FCR generellt.
Ja, det beror på att våra svenska tjejer är ganska bra. Det är det det beror på. Som jag ska vara helt ärlig. Typ som Josefin Knudsen, ingen vill möta henne. Vi försöker få folk från Brasilien att komma hit. Men de är inte så sugna. Och då, har, alltså, då går de här på person. Men de tycker att det är för svårt match. Det är ingen mening med det här. Alltså efter att han Green kände jag att det var jävligt svårt att få till någonting där. Hänger med? Och vi binder inte vissa tjejer som ser på multifighting. Så att man måste pressa dem för att ta en match. För att annars får du ingen match. Utan du kan välja att gå till annan organisation. Hänger med? Så det är jättesvårt med just tjejmatcher. Men vi jobbar efter det. Alltså det fanns ju öppningar för Josefin att köra. Till exempel. Senaste gången. Vi hittade någon men hon valde att köpa Abu Dhabi Warriors. Så det var fine med helt enkelt. Så är det. Men det är ganska svårt med tjejmatcher. Det måste vi helt ärligt säga.
Mm. Ska vi hoppa på helgens kort som är UFC 287. Det blir del två här nu mellan Alex Pereira som numera kan titulera sig UFC Middleweight Champion of the World, vilket är helt galet med tanke på att han bara har gått 8 stycken MMA-matcher. Hans rekord är en förlust och det var ju väldigt tidigt i hans karriär med hans första match då han förlorade via submission. Han hade ett uppehåll på 1 år, klev in igen, men sen hade han en paus på nästan 4. Han hade radat upp på den tiden 7 stycken avslut och 1 domslut och ett av de 6 avsluten kom just mot Israel Adesanya. Så jag drar hans rekord med då. 33 år gammal, 23 vinster, 15 knock, 0 sub, 8 domslut, 2 förluster. En av dem kommer via knock och det är Jan Blaovic när han klev upp en viktklass och sen är det senast Alex Pereira. Totalt har de ju mötts 3 gånger. 2 gånger i thai-boxning och 1 gång i MMA. Nu är den stora frågan, och jag börjar med dig Zlatko här nu. Kan Israel Adesanya få det löst nu när de möts för 4:e gången i kampsport, om man säger så då?
Jag fattar inte hur han torskade första gången, vad ska vi heta, eller? Men jag tror han borde, man tror i kyrka, men i alla fall, jag tror han borde vinna den här matchen, alltså, helt ärligt. Det, för mig känns det helt, okej, thai-boxning och kickboxning, det är en helt annan femma. Det kan jag förstå. Den här killen är ganska bra striker och så slår stenhårt. Men i MMA att han lyckades vinna och knocka typ i sista ronden, det är helt flippat. Alltså det är så här. Det känns som en urdragen Rocky-film att han lyckas med det här, helt ärligt. Nej, men hur många matcher är det? 8-1, vad är det för något? Var det ingen på American?
Ja, 7-1. 7-1.
Ja, 7-1.
7-1, alltså, 8-1. Alltså.
7-1 och du knockar Israel Adesanya i 5:e ronden när han var champ för ett tag. Det är helt flippat. Ja. För mig, det finns ingen logik i det här och han borde vinna nu. Om jag måste betta på någon, då lägger jag på Israel Adesanya definitivt.
Ja, intressant. Vad säger du, Persman, då?
Jag tror Adesanya kommer ta det ganska bekvämt faktiskt. Inte på något sätt att underskatta Pereira, men jag tror att Izzy har lärt sig av misstagen från förra gången. Liksom, det krävs för att få in Pereira till att avgöra. Han kommer inte göra det. Så det, risken är ju att det blir en sån här liten avvaktande Izzy mot Romero fight, va? För att säkra vinna tillbaka titeln. Men han kommer göra det på poäng. Det är vad jag tror kan utspela sig.
Alltså det är det som gör den här matchen så otroligt svår. För jag tycker att det finns en hel del faktorer när det kommer till just det här mötet. Och det är, nu har de mött så pass många gånger. Det känns som att på ett sätt så har på att han liksom Adesanyas nummer på ett vis. Men samtidigt så är det här också att han såg väldigt bra ut i 5 ronder. Var det så att han gjorde bort sig i den 5:e, eller var det så att på att han kanske liksom, vad är det? Ja, men så, det är så intressant det. Man ser det här klippet när på att han går ut och säger jag är redo att dö. Eller tvärtom rättare sagt. Adesanya säger jag är redo att dö, men att på att han istället säger jag är redo att döda. Vilket är väldigt roligt att de gör. Och det blir ju egentligen, det är två helt olika mindset när man kliver in. Den ena är där för att avgöra och den andra är där på ett sätt för att dö. Men det, och han dog ju. Och det blir så konstigt på något sätt. Men alltså jag vet inte. Samtidigt så tänker jag på det här också. Det här Teddy Atlas-citatet som har blivit så populärt nu med att bara du blir champ så blir du 30% bättre. Kan det bli en faktor i den här instansen? Vad säger du, Persman?
Alltså,
eller Zlatko, kör.
Här kör du, Persman. Kör du.
Jag tror inte på den här 30%-grejen. Det är väl kanske så här mindsets, absolut, att du kommer dit, men samtidigt så är det någon som vill ta ditt huvud. Det är på 4:e och 5:e ronden. Pereiras hörna var ju på honom rätt så mycket. Liksom. Och det är kanske det han behövde för att få den här switchen, precis som Edwards mot Usman. det krävs, alltså när det är på sån hög nivå så krävs det så pass lite för att det ska bli en matchändring. Och det var ju det vi fick se, att Izzy ledde i 4,5 rond, han släppte in honom, backa mot buren, och då tog Pereira tillfälligt jakt och gjorde det. Och jag tror att om Pereira ska vinna kan det bli något liknande, att det kommer ske på Izzys, jag ska inte säga slarv, men att han på något sätt skulle bjuda in honom till någonting som gör att Pereira kan nyttja det.
Mm. Kör.
Jag känner liksom, jag tror inte heller på det med 30%. Men bättre, man kanske får bättre självförtroende definitivt, du är champ. Men jag tror också pressen växer från fan. Och jag tror inte han är total komplett fighter för att bli långvarig champ. Helt enkelt. Det är så som jag känner. Du är 7-1 i MMA. Visst, han har mycket erfarenhet i striking. Men han är inte mycket erfarenhet i MMA, helt enkelt. Om det ska vara helt ärlig. Så jag tror inte han kommer vara långvarig champ. Och jag tror han kommer torska helgen. Det är min tanke.
Alltså det jag undrar lite, alltså det känns ju som att när Adesanya till exempel torskade mot Jan Blahovic, så var det som att okej, jag testar att gå upp, liksom whatever, jag går ner igen och där är jag champ. Så jag kan tycka att Adesanya har ju ett väldigt intressant mindset på det sättet, att han låter liksom inte riktigt, ska man säga, förlusterna dra ner honom på det sättet. Men frågan är nu här när det blir ändå, det är tredje gången de har möts, och just att det sker i sista ronden, det blir så här: vad behöver egentligen Adesanya göra? Behöver han liksom lägga mer fokus på sin grappling? Behöver han göra det med en ren MMA-match? Kommer han komma ut aggressivare tidigt? Liksom, det är det där som jag tycker blir intressant i det här mötet. Hur kommer respektive person välja att kliva ut i den här matchen? Kommer den vara likt den första eller inte? Det är väl det som är den stora frågan.
Det som jag tycker är svårt här i den här frågan är just att när du hade Usman mot Edwards, då visste du Usman brottare, det här är en striker. Förstår du? Man visste vad man måste göra för att vinna. Men här är det båda strikers, alltså bakgrunden har de striking. Och liksom, nu kör man med Mahmatch, visst Adesanya är mycket mer komplett fighter. Men kan han lyckas liksom sätta upp sitt game och vinna till slut? Det är det som är frågan, så tänker jag. Men vilket jag tror han kommer göra, fast han lyckas förlora. Tre gånger på raken och så fjärde gången sitter vi där igen. Ska mötas igen liksom. Ja.
För jag lyssnade på en, snubblade över en intervju med Dan Hardy här strax innan vi skulle sända. Och då säger han att han var helt övertygad om att han kommer att vinna den här matchen. Och jag varit lite förundrad över det, att han var så pass liksom i princip säker på att det var så det skulle gå till. Men han ansåg väl att han hade hans nummer och att han kommer att vinna den här matchen. Är det en kommentar som förbryllar eller?
Alltså Pereira tränas ju med av Glover. Har han liksom kunnat ge lite av sin stänk i BJJ och hålla ner att han liksom tog bältet så? Så varför skulle han helt plötsligt inte kunna bli en champ på marken? Vi har egentligen inte sett honom brottas. Men vet, han kanske är duktig. Men tränare med Glover Teixeira, så kvaliteten är väldigt hög där. Sen tar det tid att lära sig givetvis, men någon som är liksom lika oerfaren på backen. Så vi kanske ser två strikers som börjar brottas ganska kast.
Mm. Hur gammal är Pereira? Han är typ 35 va, om jag har förberett.
Kolla, nu tog jag precis bort deras stats här. Men jag klickar
för grejen är, du vet, han är över 30. Jag vet inte när han började med Grand Game, men han kan träna med Gud, tror jag, men han kommer inte lyckas bli bra den här. Om jag ska veta.
Ja. Ja, men 35 och 33. Pereira är den äldre.
Ja. Och jag tänker så här, när jag gick en över till Pro, det var typ kanske 3-4 år sedan, va? En och en.
Ja, han började, precis. Han hade uppehåll 2016 tills typ där gick en match och sen kom in i UFC då.
Ja, alltså jag är ganska svårt att säga att hans game, alltså hans ground game kommer vara tillräckligt bra för att kunna dominera typ på backen eller sånt där. Jag är jävligt svårt att se det. Åldern ligger i där och han har striker i livet liksom. Jag vet inte vad jag tror. Han kan träna med vem som helst. Det är ganska svårt att bygga upp sin ground game. Och sen grejen är så, han är 7-1. Han är alltså världsmästare. Och det finns så många mördare i 84 som bara vill köra över honom. Tänk om chansen skulle möta till exempel Pereira.
Mm.
Alltså, där snackar vi nivåskillnaden när det kommer till MMA. Exempelvis. Så även om man ska lyckas vinna en gång till mot Adesanya. Det finns för mycket, för bra fighters som står där. Och jag tror inte han har ingen chans tidsmässigt att lära sig ground game så bra som det finns fighters i den viktklassen som kan vinna över honom. Så han kommer inte vara långvarig champ om han vinner nu på lördag.
Ja, det har varit min tanke också. Jag har känt mig ganska trygg. Ja, men skulle vi säger nu att Adesanya torskar den här, då har jag tänkt att Whittaker kommer att det blir ett för stort problem för Pereira. Men då blir jag också förvånad just Dan Hardy i samma intervju säger nej, men han ser inte riktigt Robert Whittaker har det. Och jag vet inte, jag är lite överraskad över att just han var så säker på sin sak. Jag ska inte säga att det kanske förändrar min åsikt. Nu har jag i och för sig inte sagt vad jag tror än, men ja, jag tror jag blev lite kluven av just hans åsikter. För jag tycker jag ändå liksom respekterar ganska mycket hans åsikter. Det är inte för att han alltid har rätt, men han brukar vara rätt liksom skarp i sitt tänk. Så jag har varit rätt överraskad över det. Han trodde för övrigt att när man väl ser Alex Pereira och chansat mitt emot varandra så inser man egentligen hur stor Pereira är. Det var någonting han lyfte. Men jag är nog lite på din linje där med brottningen ändå, att det blir liksom, det är numret för stort när chansat kommer kliva in. Men ja,
jag kan inte se det där alltså. Jag ser inte att han skulle vinna över kampen, om jag ska vara helt ärlig. Jag, inte för att han är från Sverige och vi alla vet om han är, så jag ser inte att han skulle vinna över honom. Helt ärligt. Han är inte så liten.
Presenterad. Finns det en officiell?
Vilken då?
Finns det en officiell backup fighter om någon av dem skulle inte...
Inte vad jag vet. Inte vad jag vet. Men de gick aldrig... någon bör ju vara där. Någon bör ju vara där.
Tror du det? För de gick aldrig ut med Colby. När Colby var backup. De gick aldrig ut att Colby bara dök upp på invägningen.
Nej, vid invägningen liksom. Och den, så, jag tror att de brukar alltid ha det vid titelfighter. Så det måste ju vara... Det är inte så många att välja mellan. Liksom.
Nej, det skulle kunna vara Whittaker om han vill. Så skulle det möjligtvis kunna vara han. Men jag vet inte, för det var också en grej som jag läste idag när jag scrollade runt på Instagram, så var det också, för det har ju varit mycket diskussioner också om Khamzat och Whittaker. Jag tror att Khamzat har sagt att Whittaker vill inte möta honom eller någonting sånt, men enligt Whittaker då om jag nu minns det här helt rätt, så var det att UFC har inte hört av sig angående Khamzat, men att UFC hade istället sagt att vi får se hur det går i den här titelmatchen. Och då misstänker jag att skulle det nu vara så att Adesanya torskar igen, då känns ju Whittaker som given att vara första person på tur att möta Alex Pereira. Vad tror ni om det?
Ja, det kan vara han som är den nästa på tur liksom.
Mm. För han är ju högt rankad. Han har spöat alla förutom då Adesanya. Det är väl bara Adesanya han har förlorat mot överhuvudtaget i mellanvikt. Ingen annan har vunnit över honom där. Från att han klev upp till välter så är det bara Adesanya som har slagit honom två gånger.
Jag måste kolla upp det. Jag har inte kollat upp det. Jag tror det. Han borde vara näst på tur faktiskt. Så. Om någon faller av här. Men jag har ingen aning vem som skulle kunna vara ersättare helt enkelt.
Inte jag heller. Har du någon spekulation där, Persman, på någon som skulle kunna ersätta, eller?
Alltså, det är väl... Alltså, det hade varit Khamzat, men han vet vi inte kommer att ställa upp och han fastar och allting. Så det är väl bara Whittaker. Men så här, då skulle det betyda att han skulle varit i USA nu, med tanke på tidsomställningen och allting. Och det hade ju läckt ut, med all säkerhet. Så frågan om det finns väl en annan liksom mellanviktsfight på den kvällen. Så det kan ju bli som Khabib och Al-Ayakinta när de möttes.
Chris Curtis och Kelvin Gastelum. Eller Meral Yershart och Joseph Pfeiffer kanske.
Nej.
Nej, den är knepig. Jag hade inte ens tänkt på vem som skulle vara backup-fighten inför den här matchen. Kanske Sean Strickland står där helt plötsligt.
Ah, shit alltså. Nej, fy fan. Men alltså, har de varje gång? Jag har för mig att de inte har det alltid.
Jag tror att det har funnits gånger då det inte har varit. Jag tror också.
Har han läkt?
jag tror att han är i Italien nu. Sist jag såg att han lagt upp något inlägg från Italien, men med hur mitt
tid... Han var ju lite slags... Ja. Fel typ av slagsmål.
Exakt, exakt.
Ja. Så det...
Ja.
Nej, jag har svårt att säga att de har någon backup här, för att grejen är... Jag vet inte. Jag vet inte fan vem som skulle kunna vara det. Det är en helt annan. Välterviksdivisionen verkar mer het jämfört med mellanviksdivisionen, om du frågar mig.
Och om Kosta skulle vara en liten joker där.
Det hade varit väldigt kul däremot. Däremot är ju han och Poatan verkar ju vara polare. Poatan tränade ju med honom inför just Adesanya-mötet. Så hade han ju, det var ju hela grejen var ju det. Ja, Poatan är den enda killen som har spöat Adesanya, så nu kommer jag spöa honom bara för att jag har honom i min ringhörna och sånt. Så att, han är svår. Men jag tänker däremot så här, för när du ändå nämner vältevikt. Vi har ju, och vi ska inte gå till den matchen nu, men jag vill bara lyfta ändå att välteviktsmatchen under på ett sätt, alltså vilket record Masvidal än må ha och allt så där, så är det en match som man skulle tekniskt sett kunna bumpa upp och säga blir det knas med mellanviktsmatchen, då är det Masvidal och Gilbert Burns ändå då huvudmatch, så det kan vara att de kanske inte oroar sig för de här två, att så här, de kommer klara vikten och det känns safe, men om det skulle vara så, ja, King of Miami på hemmaplan, liksom, det är ändå i Miami den här galan är och allt sånt. Det finns en cool grej att bygga runt det om det skulle liksom bli problem i sista sekunden.
Jag tänkte på det också faktiskt, för att i London hade vi, alltså det var inte så många stora engelska namn som körde, som Paddy Pimblett körde inte, Tom Aspinall körde inte. Då kanske man måste ha backup fight ifall någon skadar sig för att ha en stor main event. För vem kom main event i London nu senast?
Oh shit, nu tappade jag ju helt. Vem var coming event? Det var inte Gunnar Nelson, han var matchen innan coming event, va?
Jag får inte hjärnstopp.
Det var Shevchenko, det var damernas fight.
Ja, just det.
Var det någon som var? Ja. Alltså det är inte direkt London fight om man säger. Alltså du fattar vad jag menar. Jag tror det var, de hade ingen stor coming event på så sätt, om du frågar mig. Förstår du? Men här har du stor, det här kunde vara main event lika gärna. Alltså Masvidal mot Burns. Och då kanske man inte lägger fokus på det så mycket. För den säljer pay-per-views lika mycket. Helt ärligt.
Så, det tror jag.
Kan vara det.
Ska jag säga vem jag tror kommer vinna då? För jag har fortfarande inte, jag har fortfarande inte droppat den. Alltså jag lutar åt Poatan alltså. Och jag har nog gjort det ett tag ändå. Jag är ett mega fan av Adesanya, så att jag kan ju säga att jag blir ju väldigt glad om han vinner. Jag gillar verkligen Adesanya, jag gillar hela grejen, liksom hur han är, hans stil, jag vet inte. Det märks att han är superinspirerad av Erso Silva, som är en av mina favoritfighters liksom sen alltid. Men jag undrar, jag älskar ju det mentala och sådär, men jag undrar om det ändå finns den där grejen i huvudet som skaver, så att det kanske gör att Adesanya inte vågar kliva rakt på. Jag ser så här två scenarios. Att Adesanya kanske tänker för mycket på att jag måste avsluta på att han, jag var nära i första ronden, jag kommer kötta på som fan, och det kan ge honom vinsten, men det kan också göra att han själv blir prickad igen. Sen finns det den andra, att det liksom fortsätter i fem ronder och att han kanske är för försiktig, så att jag får liksom inte in eller ut på den här. Jag säger så här, jag blir glad om Adesanya vinner. Det betyder inte att jag inte önskar lycka och framgång till Poatan. Men jag vet inte. Jag tror att det där, han är boogeyman liksom. Han är monstret där. Om han går över till hockey så kommer Poatan haka på liksom. Jag är nog lite på det spåret måste jag säga. Så jag får nog ändå säga att jag tror att han vinner alltså. Jag lutar åt det.
Men du får lägga allt du har på honom.
Ja, det vågar jag inte. Det vågar jag inte. För jag hoppas ju ändå på ett... Jag vet inte, jag gillar någonting. Det är någonting med Adesanya som jag tycker om. Men det blir spännande. Det blir väldigt spännande. Så.
Det blir kul att se. Alltså vinner han nu, alltså, då är det så här... Hatten av, det finns inget att säga. Han har varit underdog. Förra gången var han underdog. Jag ser han som underdog nu också. Så vinner han nu så blir det jävligt historisk. Kan man säga. Enligt mig.
Ska vi gå vidare till Vi har redan fingrat lite på den. Vi har Gilbert Durinho Burns. Han är 36 år gammal, fyller 37 i juli. Han har 21 vinster, 6 knock, 9 sub, 6 domslut, 5 förluster, 2 knock och 3 stycken domslut. Kliver in med lite så här varannan vinst, seger i ryggen. Det börjar med Tyron Woodley, förlust Usman, vinst Thompson, torsk mot Chimaev. Den är väl diskutabel. Många tycker att han vann. Vann mot Neil Magny senast. Vi har Jorge Masvidal, 38 år gammal. Shit, alltså 35 stycken vinster och 16 förluster. Och då är 16 och 12 sub, 17 domslut. Han har vunnit två, förlorat två matcher. Förlorat, så här. Två knock och två sub är hans förluster. Och sen har han just nu, alltså det här är egentligen helt sjukt. Man har torskat mot Kamaru Usman två gånger, blev släckt andra gången de möttes. Torskade sen mot Colby Covington. Han kliver in med tre stycken förluster i ryggen. Och då kom han ändå från tre fantastiska vinster i ryggen under 2019. Men resten av tiden har det inte gått superbra. Det han nämnde nu var i Embedded som jag kollade på. Det är att han säger där också. Skulle jag torska den här matchen, då kanske det är över. Vad tror ni? Är det över för 38-årige Masvidal ifall han skulle förlora det här?
Borde vara det. Han har ingen... Alltså, varför ska han vara kvar här egentligen? Han har ju ut sina pengar. Faktiskt så var hans gala det mest intressanta UFC-veterans boxningsmöten jag har sett på länge. Alltså, jag såg fram emot att se det här, fast jag hatar såna här matcher. Mm. Och han har liksom affärer på sidan, så varför ska han fighta som är om det går åt helvete nu? Så känner jag. Så hade jag tänkt, men jag är inte han. Så är det. Nej. Så jag tror han kommer torska den här matchen. Eller så kommer det bli jävligt vild match. Det är den scenario jag ser. Det kan bli jättevilt. Eller så torska han.
Persman, samma fråga till dig.
Jag vill se han fightas flera gånger även om han torskar. För det är alltid någonting kring liksom hans karaktär, han vid micken. Han är liksom, han är duktig på att promota sig själv. Som fighter, ja, då har han väl liksom kanske haft sina bästa dagar bakom sig. Och jag tror om han förlorar den här, då ska han inte ha sådana här fighter där han får vara main event. Men gatekeeper till topp 10 eller sådana fighter, sådana som det var mot Nate Diaz, sådana typer av fighter, kul matchningar snarare än en till titel som run, för det har han nog inte i sig, och det är för många som knackar på där och för många förluster om det skulle vara liksom fyra i rad.
Om han torskar den här nu, vi har fortfarande inte pratat om hur det kommer gå så där, men om han förlorar den här, kommer ni då känna känslan, varför fick vi aldrig se honom och Leon Edwards?
Nej, inte nu läget.
Nej.
Inte jag. Det känns som att han hade sin run 2019, då borde det ha hänt. Ja. Men nu ser jag ingen mening med det. Faktiskt, tyvärr.
Alltså det är om Edwards förlorar bältet och de fightas. Det. Jag tycker inte han är värd en titelfight, men den fighten skriver i sig självt, även om den var bra för 3-4 år sedan med den här suckerpunchen och allting. Det är sånt som säljer fortfarande, och Edwards behöver ju den draghjälpen. Liksom, han kan sälja biljetter i London kanske, men sen så UC tycker inte att han är så jävla sexy fortfarande.
Mm. Ja. Vad ser vi för scenario i den här matchen då? Persman, vill höra dig. Vad tror du om matchen i sig? Hur kommer den se ut?
MMA och matte funkar ju aldrig. Men om man ändå skulle göra det, så har jag svårt att se hur Masvidal ska klara av Burns liksom explosivitet, aggressivitet, som jag hoppas han kommer dit med. Det finns ju en liten risk att han kanske, alltså Burns bjuder in Masvidal i fighten. Gör han det, så är det hans match att förlora egentligen. Jag ser Masvidal som, eller Burns som, bättre på flera discipliner, och tar han ner honom till backen och...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, det verkar som att det frös fast lite där för dig Persman.
Jag kör sin BJ. Svårt att...
Jag tror din mottagning är lite påverkad där just nu Persman, för din bild frös ett tag. Den låste sig. Vi får se om han kan korrigera till det. Kroniskt ironiskt, jättebra inlägg där. Co-main event var ju trots allt Justin Gaethje och Fiziv i London. Det var de två som hade kommit in i eventet där. Så det var inte titelmatchen. Jag tror den var veckan innan. Eller två.
Ja, exakt. Så är det. Fan, den bästa matchen på galan. Det var den matchen som såg mest fram emot.
Det är för mycket MMA. Det är för mycket MMA. Det blir gröt om man börjar tänka på vilken gala hade vilken match. Helt plötsligt börjar man blanda ihop dem. Det hade lika gärna kunnat vara GSP och Matt Serra för 3 veckor sedan. För allt jag vet med alla matcher som man har sett.
Samma här. Ja, det tror man. Ja, verkligen.
Får höra dina tankar då, Zlatko. Hur ser du matchen utspela sig?
Jag tror jag sa direkt när vi började prata om det. Alltid så blir det jättevild match, så kommer Burns liksom vinna på alla fronter. Det är så jag ser. Men som du sa Persman, om man kan bjuda in på en, det kan bli grötig match också. Det är vad jag ser personligen. För att ingen av de här grabbarna har någonting förlorat, helt ärligt. Det slutar med deras karriär. De är ute efter, alltså, de har inte förlorat. Jag tror ingen kommer kunna komma till bältet snart, förstår du? Kanske Burns, men inte Masvidal. Och jag tror det kan bli riktigt bra match. Eller så kan det avsluta. Det kan bli vilda avslut i den här matchen, om jag ska vara helt ärlig. Det är min, så som jag ser det, på de här två grabbarna. Min tanke, och jag är så här, jag gillar inte att gå in detaljerat. Han kommer göra det, och sen kommer han göra det där. Det är vad jag tror verkligen. Det är två vilda grabbar, och vi har sett Burns mot Khamzat, vilken match det där blev. Och fight of the year liksom, om jag får för mig rätt. Och Masvidal har haft roliga matcher i sin tid, kan man säga, minst sagt. Så jag vet vad som kan hända, men jag tror det kan bli väldigt billig match.
Det som är galet när jag tittar på record, jag har redan dragit det för er alla, men jag undrar om ni verkligen uppmärksammade då att Masvidal sitter alltså på 51 matcher, vunnit 35. Gilbert Burns har 26. Det här är en bil som har åkt i många år. Det är nästan som en NASCAR race-bil i Jorge Masvidal som har varit där och pangat på. Det diffar 2 år mellan de här två. Det är inte jättemycket, men däremot när den ena är 36 och den andra 38, det blir helt plötsligt ganska mycket. En som är 22 och 24, inte samma. Jag tror så här. Masvidal har alltid möjligheten. Han säger det i en better också. You know what I do with crotch sniffers. Ja, han skickar det här hoppande knät. Men det känns också, det var 2019. Det är snart 4 år sedan som vi fick se liksom hans magiska år utspela sig. Och jag tror nog att hans tid är på ett sätt över. Jag tror fortfarande att han kommer locka. Det finns ett intresse av att se honom, även om han skulle torska 3 matcher till. Det finns alltid den där, ja, men är det någon som ska kunna göra en comeback, då är det ändå Jorge Masvidal. Och det är lite som man tänker resonera. Men jag tror efter liksom bara skämsat matchen från Gilbert Burns och även Neil Magny-matchen. Jag tror att Gilbert Burns, han har det i sig och han har möjligheterna att ta sig till en titelchans igen, men jag har väldigt svårt att se det med Masvidal, så jag tror att det kommer bli en förlust, men den kan mycket väl gå tiden ut däremot.
Det är svåravslutad,
ja, jättesvåravslutad, och även Burns också. Han har ju blivit knockad 2 gånger, det nu när jag tittar på record, så han har trots allt blivit knockad 2 gånger. Kamaru Usman var den ena. Och sen har vi då Dan Hooker, just det, men då var han en viklas ner. Men asså, det är svårt, men jag lutar ändå väldigt starkt åt att Burns löser det här.
Alltså problemet, vi bara tar det sista snabbt om det här matchen, det är, om Pereira vinner, då kommer ju någon av de här kalla ut liksom, och kräva en titel, och då blir det roligt för att de inte har möts, va? Om Izzy vinner, han har ju liksom rensat topp 10 där nästan, så då blir det så här. För divisionens skull så är det roligare om Pereira vinner. Men alltså Masvidal, vi kommer ihåg hans andra fight mot Colby. Mycket snack innan vad han skulle göra. Det var 25 minuter av absolut ingenting. För att Colby bara liksom låste honom. Jag tror att jag är lite rädd att det kommer vara lite samma mot Gilbert Burns. Liksom, I'm gonna take his head. Och sen så står han där och kör lite dirty boxing som bäst.
Vi ser. Jag vet inte. Det blir intressant att se vad som händer.
Ja. Och det sjuka är ju då att jag tog fram rankingen här nu bara för att kolla. Jorge Masvidal är rankad 11. Och får då möjlighet mot Burns som är rankad 5. Men... ja, det är lurigt där. Jag ska inte fördjupa mig i rankingen där, för att jag har nämligen fått ett gäng frågor om Khamzat som jag tänker att vi ska ta sen när vi närmar oss liksom slutpunkten då. Men vi hoppar vidare. Jag tänkte att vi kommer att gå igenom de här matcherna som är på huvudkortet, och så kan vi, de här sista kan vi dra igenom lite snabbare då. Men vi har då Rob Font som har 19 vinster och det är 8 och 4 sub, 6 förluster, en submission, kliver in med 2 förluster i ryggen. José Aldo, Marlon Vera. Han möter nu Adrian Yanez som har 16 vinster, 10 knock, 2 sub, 4 domslut, 3 förluster, alla kommer via domslut. Och det är cleant här, han har inte förlorat en enda match i UFC. Vi får backa till 2018 och LFA som Yanez torskade sist. Hur ser du den här matchen gå, Zlatko?
Jag vet inte om jag ska veta det, jag är inte så insatt just i den här matchen. För jag har så mycket som vi snackar om mycket MMA. Jag är inte gruppet.
Okej, jag skickar över till dig, Persman, för det här försvann Zlatko.
Hör du mig nu?
Perfekt.
Jag tappade lite grann för högsta ligan, för att jag håller på med lägre ligorna. Och jag kan inte koppla alla fighters som jag ska veta det. Så jag hoppar den här frågan. Det är bättre än inte att snacka om det.
Persman, kör.
Jag tror Giannis kommer vinna. Jag gillar Rob Font. Han har ju varit med i många krig, och det är väl det som också kommer tala emot honom. Det är tufft, alltså, att det var så där blodig slugger som har blivit varenda fight. Giannis, jag har sett hans matcher i UFC senast, inte hans tidigare fighter. Han känns lite mer allrounded. Han har liksom den här nya generationen som kommer, som är lite bra på allting. Jag tror att det här är hans liksom biljett in till att vara ett aktat namn och en framtida title contender, alltså titelutmanare. Jag tror definitivt att han har det i sig om 1-2 år. Så bra är han. Gör han en bra fight mot Rob Font, som är också tuff, svåravslutad, liksom en riktig kötthuvud, så kommer folk börja kalla ut Giannis helt plötsligt, för han kommer få en högre ranking då.
Giannis är ju rankad 12 idag. Och Rob Font rankad 6. Så jag kan tänka mig också att det är nog lite påtryckning från MMA, från UFC, att ge den här matchen till Rob Font, för han har ändå förlorat 2 matcher, så han kan liksom inte titta framåt, utan han måste möta dem som står bakom honom och knackar honom på ryggen. Jag är på ditt spår, jag lutar åt Giannis. Jag tycker Giannis har sett sjukt bra ut i sina matcher, riktigt underhållande, och är övertygad om att den här matchen mellan de här två kommer att bli extremt underhållande. Så det här kan vara en match lite som kanske flyger under radarn för en del, men jag tror att har ni inte fått upp ögonen för Giannis redan, så då kommer ni nog få det på lördag, skulle jag säga. Sen har vi då Kevin Holland som tar sig an Santiago Ponzinibbio. Galet egentligen vad Kevin Holland har hunnit gå mycket matcher på kort tid alltså. Han är 30 år gammal, 23 vinster, 13 knock, 6 stycken sub, 9 stycken förluster, 1 knock, 3 sub. Och så har han 5 domslut och en knockout. 2 förluster i ryggen. Det är Khamzat och Steven Thompson. Nu tar han sig an Santiago Ponzinibbio med sina 29 vinster, 16 knock, 6 stycken sub och 3 förluster, varav 3 kommer via knockout. Och han kliver in med vinst i ryggen mot Alex Morono. Och det var verkligen i sista sekunden han lyckades lösa det där. Alltså, jag tror att Santiago Ponzinibbio hänger nog lite på så här sista versen. Han är 36 år gammal, så han är inte tvärgammal, men ändå. Och jag tycker att Kevin Holland är fortfarande den som överraskar väldigt mycket. Persman, har du några tankar här?
Jag tror Kevin Holland vinner, men det är min tanke.
Ja, det är bra.
Kortfattat.
Ja, jag tror Ponzinibbio är för dålig idag för att vinna den här fighten. Hade det varit Ponzinibbio från 2018-19 där han bara körde över allt och alla, liksom, det här är vår man från Argentina, då hade han nog vunnit. jag tycker inte han har varit övertygande. Han var inte övertygande i sin senaste fight. Morona, han är väl, han har också typ 50 fighter eller någonting. Riktig veteran, duktig. Alltså, jag gillar honom. Men det är så här, om det är någon som kan slava bort det här så är det Kevin Holland. Vill han komma in som den här entertainern, bjuda in honom till, liksom, till dans, då kan det gå lite hur som helst. Men jag tror att Ponzinibbio kommer, liksom, han drar det kortaste strået här av två fighter som är ojämna. Och han är ojämnare än Holland.
Ja. Jag tror också det. Jag tror inte att han kommer att klara det. Jag tror att han torskar. Vi ska gå på första matchen här på UV-kortet. Och nu kommer vi snacka om en kille som är mega hypad. Alltså han är 18 år. Den här grabben fyller 19 den 8 oktober. Det är Raul Jos Rosas Jr. El Niño Problema som just nu har 7 stycken vinster. Inga förluster. Han har 1-5 sub. Gjorde en jättefin debut i UFC. Han tar sig an Christian C. Rod Rodriguez. Som har 8 vinster, 3-7 sub, 1 domslut. Han har förlorat en gång via domslut. Och det var hans debut i UFC när han mötte Jonathan Pierce. Men sen senast i oktober förra året så vann han mot Joshua Weems via Anaconda Choke. Det måste jag fråga dig, Zlatko. Hör koll på honom, Raul Josas Junior, den här unga killen som är
yngst. Jag har kollat på honom. Men inte så mycket på hans motståndare, men jag ska vara helt ärlig. Nej. Men jag har koll på honom. Men jag tror UFC bygger på den här killen. Och jag tror de fortfarande vill ge en lite enklare matchning. Så att säga. Jag tror att de har en baktanke med vem de ger i första 5-6 matcher. Så tror jag verkligen. För han vill bli den yngsta champen de har haft någonsin. Han är för jävligt duktig. Det måste man säga. Och hur gammal var han? Typ 17? Eller hur gammal var han? Var precis fyllt 18 när han kom i UFC.
Han precis hade fyllt 18, ja.
När han kom i UFC. Så jag tror det här är liksom... Jag har inte så bra koll på hans motståndare, men jag, med tanke på historiskt sett hur UFC har jobbat med vissa sådana här fall, så tror jag verkligen att de ger en grabbar som passar han, helt enkelt. Och jag kan inte säga att han kan komma vinna 100%, men jag tror de håller på att bygga på den här killen och att han förmodligen kommer vinna matchen, det jag tror. Så de har alltid, det finns special, typ som Conor var en av de här, man bygger, det finns snack om den här killen, det finns en hype, det finns någonting historiskt sett som han kan göra, hänger man?
Ja. Jag håller med precis allting du säger där. Persman, vad säger du? Är Raul Josas Junior hype eller är han the real deal?
Jag vill gärna hoppa på det hype-tåget lite väl snabbt. Jag har ju sett hans fighter. Jag såg Contender och jag såg någon fight innan som han hade gick i UFC. Alltså, han verkar ju löjligt allround för sin ålder. Han verkar... Ja. Alltså, han gör så smarta beslut och verkar så liksom så mogen i buren. Om det är bra fighting IQ, om det är bra team, om det är liksom kombination av allt möjligt. Men jag har varit jätteimponerad. Även om han möter folk som är sämre, så att säga. Han tillhör ju också den här sämre skalan. Han har ju inte mött några av, liksom, av rang egentligen. Så när han möter någon som ska vara liksom på samma nivå, topp 30-50 i UFC i den divisionen, ser det ut som om, men det här har han gjort i 10-15 år. Han har en sån han fightar som han har en jätterutin. Och det är det som jag går igång på när jag ser honom.
Det jag vill säga, den här killen är den första, hur ska man kalla, utkastet av ren MMA-fighter. Han började med MMA direkt. Och det är lite så jag ser på honom. Jag ska berätta det. Han är all around. Det är inte så att han är bättre striking, grappler, bättre, du vet. Det här är första så här. Och vi har alltid snackat att i framtiden kommer vi ha de här grabbarna som är allround direkt och har koll på allting i hela gamet. Här har vi ett exempel. Det är många som kommer komma upp.
Ja, det gör ju honom superintressant. Nu får vi se om han lyckas med allting, med allt det som han vill. Och jag menar, vi ser ju redan hur UFC pushar honom. Han är först ut på huvudkortet. Det säger väldigt mycket om att de vill, om att de vill bygga den här killen.
Definitivt.
Ja, men grymt. Hörrni, tack så jättemycket Zlatko och Persman. Jag vet inte om ni har fullt upp. Ni får jättegärna vara kvar om ni vill, men ni måste inte. Jag tänkte besvara lite lyssnarfrågor. Så det är fritt fram för er att bedöma hur ni, om ni vill vara med på dem eller om ni vill ta hand om familj och sådär.
Jag måste rulla hem och stanna.
Gör det.
Jag är med.
Tack så mycket.
Var det Persman? Bra, tack
så mycket. Ha det bra.
Ciao.
Super. Då så, kära tittare och lyssnare. Nu får ni jättegärna ställa lite frågor. Jag har fått några frågor, så jag tänkte det här blir perfekt för dig och mig då att diskutera. För jag har delat ut på, du har säkert sett det också, att jag bad Instagram också att ställa lite frågor. För jag vet ibland att det finns tittare som inte hinner se det direkt. Och då har jag gett möjligheten att kolla. Jag fick en som jag tyckte var väldigt intressant här. Som den här frågan. Straffar UFC Khamzat? Han har inte gått match sedan september. Och sen fick jag också då en annan fråga som var... Ja, men precis. Folk undrar lite också om det här. Men han säger att det är massa människor som han skulle fått möta men inte har fått gjort. Vad tror du? Tror du att UFC liksom... just nu straffar honom på grund av den här Nate Diaz grejen, eller är det bara så att ingen vill möta honom?
Alltså, om då skulle ju UFC straffa sig själva med tanke på hur mycket klicks han drar. Dana White visade det sist när de mötte Sir Gilbert Burns, och han drar ju åt sig jättemycket ögon, så jag tror absolut inte att det är någon bestraffning. Jag tror att det är svårare matchmaking nu. Jag tror att det är inte bara, han säger att han vill möta alla hela tiden och sådär, men vi vet att han har ju liksom en manager bakom sig som är med och liksom försöker vara lite smart. Alla vill ju fortfarande inte möta honom, och nu när det är Ramadan är han borta en stund. Jag hade önskat fler fighter, alltså en matchning innan Ramadan nu. Jag tror absolut inte att de straffar honom, då straffar de sig själva, för det är han som drar hypen, vem han än möter.
Nej, men jag är på samma spår där, för det är ju tråkigt att han inte har gått match. Det blir lite sjukt egentligen när han debuterade i UFC och gjorde så pass mycket matcher, men den som sen gick och gjorde flest matcher var egentligen Kevin Holland, som bara går hela tiden frekvent. Men det kan ju finnas en anledning till det också, och det kan ju vara att Khamzat är nummer ett mycket högre upp i rankingen, vilket kan då finnas en anledning till att kanske alla inte vill möta honom, eller att det är svårare för han att få till matcher helt enkelt. Medan för då till exempel Kevin Holland, så är det bara, jag går bara in och kör liksom. Han kanske inte riktigt tror att han kommer ta ett bälte, men dyker möjligheten upp så då är han ju redo att köra. Vi ska se här. Sen hade jag fått också, han precis har vi egentligen tagit upp redan, men det är PAB 90 då. Ryktet säger att Masvidal tänker pensionera sig om han förlorar, och hur kan det påverka hans utgång i matchen? Men det har vi pratat om. Men tack för frågan, PAB. Sen har vi då Rennas som frågar, tror du UFC kommer att matcha Welterviks-titeln efter den som förtjänar den mest eller den som drar in mest? Ja, det är ju den stora frågan. Nu verkar det ju som att UFC till och med kollar på juli London, att det blir Leon Edwards mot Colby Covington. Men frågan är om det skulle kunna vara någon som kliv in där istället. Vad tror du?
Förlåt, vad var frågan?
Om UFC i welterviktsdivisionen kommer att ge matchen till den som förtjänar den eller till den som gör att de tjänar mest?
Jag tror att UFC tänker så här, den som förtjänar den, det är den som gör mest väsen av sig. Så rankingen är inte så där jätteviktig i sammanhanget. Så den som får dra åt sig mest uppmärksamhet, Edwards har ju själv till exempel sagt, men nu bestämmer jag. Liksom. Men det gör han inte. Men, ja.
Nej, den är svår den där. Jag tycker att UFC ibland går den linjen att de vill ha, vad ska man säga, tjäna pengar. Andra gånger så blir det rättvist. Men jag kan förstå att de vill göra Colby, för jag tror att det kommer generera på något sätt. Jag tror att han, som sagt, han vann mig över lite i Usman del 2. Sen är jag ingen fan av hur han beter sig och sådär, men det var just hur matchen gick. Det var svårt att inte vara en fan av den matchen i alla fall. Och tycka att det blev så, nu tappade jag ordet, men competitive. Det var så tävlingsinriktat mellan båda de här två. Det var en sån fin matchning. Och det var jättekul att se. Och nu blir det intressant också om den matchen blir av eller inte. Jag har en sista fråga här i alla fall som är från Instagram. Och det är MMA Malte som skriver, tror du att Pereira är Isis huvud? Och vad är Isis framtid om han förlorar? Jag har ju tagit upp delen med att jag tror att den är i hans huvud. Men framtiden om han förlorar, den är svår alltså. Den är väldigt svår. Jag tror han hamnar... Han hamnar där Whittaker hamnade när han förlorade mot Adesanya. Och han hamnar ännu en gång där, vilket kan bli väldigt intressant att se, för det kanske också gör att Adesanya helt plötsligt blir sjukt mycket bättre än vad han egentligen är. Han kanske behöver det här för att få utvecklas och bli bättre. Det kan bli en trygghet av att ha den här liksom bältet eller ha den här kungakronan på sig hela tiden, kan också bli en trygghet. Men när du väl förlorar den första gången kan man tycka okej, det kanske bara var omständigheterna, men torskar den igen, då tvingar det verkligen honom att bli en bättre fighter, skulle jag säga. Får vi se. Ja, vi fick en fråga här om Gastelum och Curtis. Vad har du för tankar på det mötet?
Alltså, jag tror ju alltid att Curtis är sämre än vad han är. Jag har tippat honom förlust i princip varenda fight. Men ändå så lyckas han vända och på något sätt. Liksom. Förutom mot Jack. Där känner jag mig ganska säker på att Jack skulle ta det. Det är mer så här... Jag har aldrig förstått storheten med Gastelum. Han verkar vara en så här hyvens man egentligen. Liksom. Men dels svårt att hålla vikten. Dels tycker jag inte att han har sett imponerande ut i någon fight. Alltså ska vi gå tillbaka till Bisping-fighten? Det är för långt tillbaka. Vi måste ju åtminstone ha de tre senaste fighterna. Där, jag vet inte vad han har att ge. Men jag skulle vilja lyfta upp en annan liksom lite dålig fight, eller vad man ska säga, som jag fick veta tyvärr idag inte blir av. Chris Barnett skulle ju möta Chase Sherman.
Just
Chris
det.
Barnett, han är ju känd för liksom en dad bod som kan göra liksom spinning stuff, men han fick tyvärr dra sig ut på någon skada säkert, och Carl Williams ersätter, så det är inte riktigt samma hype. Chase Sherman, liksom han, jag vet inte vad han gör i UFC egentligen. Han har varit där ganska länge. Han blandar och ger. Alltså, tungviktsdivisionen är väl vad den är. Jag tror att han är för bra för de här lokala galorna och för dålig för UFC. Men det hade varit kul att se en sån som Chris Barnett, för att han kan ju bjuda till dans. Och han verkar ju, han är väl publikkär. Folk vill se honom.
Ja.
Så jag inte missar det.
Ja, jag måste bara lyfta här, för jag hoppade in på Kelvin Gastelums record. Han har alltså vunnit en av sina senaste sex, vilket är helt sjukt. Han torskade tre, Adesanya till Hermansson, vann mot Heinisch i en rätt tråkig match som jag minns. Ja,
det var ingen övertygande vinst.
Nej, exakt. Jag tror det här kan till och med vara vinna eller försvinna för Gastelum. Han är bara 30.
Han är en company man. Det känns som UFC liksom kommer vilja behålla honom. Men frågan är, de kanske tvingar honom gå upp en viktklass kanske, eller bara nu får du bo på som PI i Las Vegas och get your shit together.
Ja.
Jag vet inte, men det är bra möjlighet för Chris Curtis att liksom få en till skalp och klättra lite uppåt. Jag tror inte han har någonting med någon titel att göra, men han knockar ju folk rätt friskt.
Den är knepig den där. Den är riktigt knepig. Jag håller med om att han kanske är company man, men ja, jag tror att torskar han den här och en till, då är det fyra förluster bra. Då tror jag nog att det ser lite risigt ut. Sen beror det på hur hans kontrakt ser ut. Är det så att det här är hans sista match på kontraktet, då är det svårt att se att de signar om honom ifall det skulle vara en förlust då. Nu ska vi se. Fredrik Albin skriver, ändå kör Gastelum samma camp trots sitt dåliga record. Kan han ha blivit för bekväm? Ja, jag tror du har en poäng där. Han har nog blivit lite för bekväm. Han verkar blivit lite för bekväm i allting. Han verkar vara alldeles för bekväm i att han hellre fightas i en viktklass upp istället för att kanske få bukt på vikten. För han är bra. Det finns matcher, men då får vi backa. Alltså, jag tror så här. Kelvin Gastelum, han var i sin prime. Ja, men typ där 2016, 17, 18. Och då syftar jag på så här. Johnny Hendricks, Tim Kennedy-matchen blev en no contest mellan honom och Vitor Belfort. Förlusten mot Chris Weidman är ju bara att jag förstår inte ens hur det gick till, för att där och då såg Kelvin Gastelum så obehagligt bra ut. Sen vann han knocken mot Michael Bisping och sen Jacare, och sen började allting. Jag tror att han var i sin prime liksom för snart 6 år sedan. Jag tror att det här är en kille som klev in i sin prime väldigt, väldigt tidigt. Mm. Men jag tror att han är långt utanför den. Han har varit med i UFC alltså sen han debuterade i...
Han är inte så gammal. Han är ju typ 30. Han är 31, 30. Någonting.
10 år. Alltså han debuterar som 21-åring.
Ja.
April. 13 april 2013.
Ja.
Från Ultimate Fighter. Så han har varit 10 år i branschen. Och det är, alltså det är länge. Det är väldigt, väldigt länge.
Mm. Så jag tror att han är fortfarande är så här Mission for Gold eller någonting heter det. Men det kan han väl bara dags att byta det. Nicknamet.
Jag tror det med och Fredrik Almersgren och Gaston Missy var en grym. Alltså det var han, men samtidigt så torskade han den matchen också och efter det så har det bara sett jättedåligt ut. Och jag tror att Adesanya blev istället väldigt mycket bättre efter den matchen. Att Adesanya blev verkligen testad. Men jag tror att skulle de två gå en match idag, då tror jag att det hade sett helt annorlunda ut. Jag tror att det var väldigt ensidigt här. Då ska vi se, angående 30% som mästare, Mr. Tilly skriver, hade Alex förlorat fighten mot Jones i första fighten om han hade varit regerande mästare? Sannolikt inte, är så tydligt att mästare har en klar fördel hos poängdomarna. Se vad det är. Ja, alltså ibland, men jag tror inte Rampage Jackson håller med dig om den när han torskade mot Forrest Griffin. Men jag hör vad du säger och jag tror absolut ibland att hon kan bli lite färgade liksom av de prylarna. Så är det definitivt. Om ni har några mer frågor, skicka in dem så besvarar vi typ två frågor till innan vi tar och avrundar. Så nu har ni sista chansen här. Är det någon mer liten match som du ser fram emot? Eller någon, det behöver inte bara vara den här galan, men är det någonting som du har så här, fan, den här är jag nyfiken på?
Ja, Joe Pfeiffer. Han kom från Contender Series, tror jag.
Jag måste bara fråga, var det han som ramlade och bröt armen men sen fightades igen?
Nej, jag tror inte det. Jag vågar inte säga. Men
Det är det. Jag tror det. För att han gick två matcher, tror jag, i Contender Series. Och det är den här mot Dustin Stolfus. Det står TKO elbow injury. Mm-hmm. Man Stolfus lyfte upp honom och han landar jättekonstigt och bryter armen. Men uppenbarligen det reparerade sig och sen resten är historia. Snälla fortsätt, förlåt jag avbröt där.
Nej, ingen fara. Alltså, jag gillar ju den matchen mot Gerald Meerschaft för att det är en riktig prövning ganska tidigt in på hans UFC-karriär. Och liksom, respekt till Gerald, han fightas väldigt frekvent också. Han har en minst 4 fighter per år typ. Pfeiffer verkar vara sån här lite jävlar anamma härlig striker. Medan Meerschaft bara på ett eller annat sätt kommer alltid strypa ut dig eller se till att du klappar, för det är det han gör. Och det är väl det han kanske skulle gjort mot Khamzat också om det inte hade slutat så snabbt som det hade gjort. Jag tror att den är lite så här low key potentiell fight of the night, eller så här, inte fight of the night, det kan nog bli ett snabbt avslut från båda hållen. Antingen så är ett snabbt klapp eller så kommer Pfeiffer släcka mer shaft.
Mm. Ja, men intressant. Ska se, vi har fått in ingen utom UFC i Sverige. Nej, tyvärr. Vad blir härnäst för Giannis vid vinst? Lite oklart, men han bör ju få möta någon framför honom. Och då har vi då Marlon Vera, Piotr Jan, Sandhagen, Sean O'Malley, Merab Dvalishvili. Fast jag har lite svårt att se kanske just nu att
ingen
han får...
av dem, tror jag,
men... Nej, jag tror inte heller det. Så det kan vara så att han kommer att få vänta lite eller ta någon annan match. Dustin skulle vara någon kommentator för matchen. Syftar du på Poirier? Jag vet inte. Jag har inte sett vilka som ska kommentera den här helgen, så jag vet faktiskt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men sådär, jag tror att vi avrundar här, så jag får säga tack så mycket för att ni deltog i MMA-podden-timmen. Och ni kommer ju såklart kunna höra den här matchen. Det här kommer ni kunna höra som podd. Ifall ni vill lyssna på det som podd, så kommer det att läggas upp typ till imorgon. Så kommer ni kunna lyssna på den som podd också. Cruz versus Giannis. Alltså jag såg något, men jag vet inte om det bara var någon sån här klassisk så här fan-Instagram-inlägg på Instagram, typ där det var så här Cruz mot Garbrandt 2. Jag tror inte att det är någonting som liksom officiellt eller klart. Men om det skulle vara så, då tror jag inte att han får honom. Men det hade varit en intressant match. Persman, var hittar folk dig om de vill följa dig på ditt äventyr?
Ja, det lättaste om man vill snacka MMA med mig, så är det på Twitter. Jag tror jag heter MMA Pesci. Något sånt. Jag minns inte. A Quest for Gold. Där finns jag.
Ja. Nej, men grymt. Tack så jättemycket för att du var med. Och så till alla er som har kollat, tack så jättemycket till alla er som lyssnar. Tack så mycket. Dela avsnittet om ni uppskattar det. Så till nästa gång. Ha det bäst. Hej då.